Efter allt för woke och allt för mycket drag. Nu vill han förändra inriktningen och har sagt att Kennedy Center ska bli hett igen. Efter att Trump tog över har biljettförsäljningen rasat med över 30% enligt Washington Post. Och flera artister och regissörer har sagt upp sig i protest mot Trumps styre. Igår kväll valde Trump att för första gången se en föreställning på Kennedy Center. Det var premiärkväll för musikalen Les Misérables. I den fullsatta salongen satt bland andra dragshowartisten Tara Hoot i rosa galaklänning och hög peruk. Jag är här som en tyst protest mot Trump, sa hon.
I think it's been a sad change what's happened in Kennedy Center, so we want to show our support for the people that have been banned from the Kennedy Center.
Jag är här för att stödja alla artister som inte längre får uppträda på Kennedy Center, sa Tara Hoot. Gina Lindberg, Washington.
Här är Ekot. Över 100 personer ska nu ha hittats döda efter flygkraschen i nordvästra Indien enligt nyhetsbyrån Reuters. Men enligt den lokala polischefen så verkar ingen ha överlevt kraschen, det skriver AFP. Ombord på planet som störtade strax efter starten från staden Ahmedabad fanns minst 242 personer. Planet var på väg till London. Och här i Sverige så instämmer nu Skatteverket i den kritik som framförs mot verket i en granskning från Riksrevisionen som visar på brister i Skatteverkets arbete mot svartjobb. Ludvig von Seipel är samordnare för brottsbekämpning på Skatteverket.
Vi är inte tillräckligt framgångsrika i att kontrollera och motverka oredovisad arbetskraft.
Riksrevisionen har granskat Skatteverkets insatser mot svartarbete och konstaterar att det finns brister på flera områden. Projektledaren Bengt Levin ser framförallt två allvarliga brister.
Att man inte har granskat eller kontrollerat utländska företag i Sverige trots att man har haft en hög riskvärdering på de företagen. Och sen så tycker vi också att Skatteverket inte själva vet eller kan ta reda på vad man åstadkommer med sina ansträngningar eftersom det finns sådana brister i uppföljningen.
Riksrevisionen konstaterar också att det behövs flera regeländringar för att Skatteverket ska kunna arbeta mer effektivt. Enligt Ludvig von Seipel är regeländringar redan på gång, bland annat på sekretessområdet. Men han ser fler behov.
Man skulle kunna tänka sig någon typ av entreprenadansvar som har varit uppe i den allmänna debatten då och då. Det vill säga att en huvudentreprenör högt upp i kedjan får ett ansvar för underleverantörernas skatter om det inte sköts på rätt sätt.
Sa Skatteverkets Ludvig von Seipel, reporter Helena Björk. 122 miljoner människor befinner sig på flykt enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är cirka 1 miljon färre än rekordsiffran från i slutet av förra året. Men antalet människor som är på flykt på grund av krig, våld och förföljelse är fortfarande ohållbart högt, skriver UNHCR. Anledningen till att antalet människor på flykt sjunkit något är bland annat att 1,5 miljon syrier kunnat återvända till sitt hemland. Arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar stämmer Hamnarbetarförbundet med anledning av fackets senaste strejkvarsel. Enligt arbetsgivaren så försöker facket tränga undan det befintliga kollektivavtalet med transport, vilket inte är tillåtet. Det här förnekas av facket som bland annat kräver bättre skydd för sina förtroendevalda. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Men varför är de nakna när de sjunger och dansar liksom?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror faktiskt att det här handlar om att den nakna kroppen förknippas med konst, med stort K.
I vilka sammanhang är naket okej och konst? Och när är det snusk och förbjudet? Det blir naken chock och topplöst i veckans Kropp och själ, podden, när du vill.
Utan några som helst kopplingar så ska vi nu ägna oss åt klanen och musikdynastin Glenmarks. De är fokus för Kalle Linds intresse nu i Snedtänkt. P1, Sveriges Radio.
Mare, mare, ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som inte alla andra poddar alltid tar upp. Mitt emot mig sitter en bekant från förr. Du fick inget namn den gången och det får du inte heller nu, utan vi kommer att kalla dig Skivtönten, för så heter du på diverse sociala medier.
Ja, det stämmer.
Och i den här podden försöker vi vara liksom allmänt fördomsfria. Det handlar inte så mycket om att tycka saker är bra eller dåliga eller egentligen tycka så mycket alls, utan vi tittar på alla sorters kulturella fenomen och försöker förstå varför de finns, varför de attraherar, och framförallt så tycker vi om att följa olika trådar hit och dit. Och därför har vi valt som utgångspunkt för det här samtalet Glenn Marx. Och Glenn Marx då i två bemärkelser. Det finns en väldigt konkret bemärkelse, som ett band som existerar ganska kort tid.
Mm, de fanns mellan 71 till 75.
Och i sånggruppen Glenn Marx så heter 3 av 4 Glenn Marx och en är gift Glenn Marx.
Mm. Karin Glenn Marx, som är, vad ska man säga, det är Bruno Glenn Marx brors dotter, och så har vi Anders Glenn Marx som är Bruno Glenn Marx brors son,
och sen och därmed också Karin Glenn Marx bror.
Ja, det låter ju logiskt att exakt, faktiskt stora syster till Anders Glenn Marx, och de är skiljer väl ett eller två år mellan dem.
Ja, för Bruno Glenn Marx, född 38, han är trumpetare i botten, va?
Exakt, jag är trumpetare och kommer från Tommelilla då. Mm. Och de hette ju Nilsson hette de ju från början.
Se där.
Det är faktiskt hans bror Anders och Karins pappa Gert Glenn Marx som faktiskt bytte namn. Och sen tog väl bara han efter det namnet, för att det var så många i den blåsorkestern han spelade i som hette Nilsson, och säkert någon som hette Hjärta också, så blev det liksom så mycket, jag kan inte bara heta Nilsson, jag måste heta något coolt, och då älskar ju han såklart Glenn Miller, och då valde han men vi blir Glenn Marx helt enkelt. Men från början så var det ju inte Karin inblandad i alla fall, utan det skulle ju vara Bo Sylvén och Lisa Lind då, som skulle vara en del av Glenn Marx 71.
Ja, Lisa Lind var väl till och med ett tag. Vem är hon? Har du koll på Lisa Lind?
Hon är en dansk jazzsångerska, det vet jag. Och hon och Bosse var tillsammans sen slutet av 50-talet. Och hon pendlade väl från Danmark in till Malmö där han var, och hade sin eget lilla band då, hela 60-talet. Och sen var väl kanske hon och Bruno och Ann-Louise och Bo då, i samma typ av fas runt 70-71, där de liksom hade gjort det mesta de hade kunnat göra. Och jag tror det började väl med att Bruno hade lånat några från hans orkester och ville ha med i sitt band, och sen slutade det med, kan vi inte bara sätta ihop våra musiker tillsammans och bilda ett nytt Swedanes.
Ja, just det, men då pratar vi ju egentligen två par i så fall, och då exakt. Är vi ju farligt nära ett annat band från tidigt 70-tal som många känner till, som heter ABBA.
Exakt,
ja. Och som ju sen Glenn Marx kommer att samarbeta väldigt mycket med på olika sätt.
Exakt, ja. Och 71 så var väl då fanns ju typ medlemmarna fanns och de jobbade lite tillsammans, men det var väl inte det var inte bestämt att de skulle bli ABBA just 71. Men de bestämde i alla fall att jobba tillsammans då, och vilket de gjorde under en väldigt kort period. Under hösten 71 så skulle de spela på Kronprinsen i Malmö, som kanske du har mer koll på.
Alltså Kronprinsen är ju,
som är Malmö,
till att börja med var det ju många, många år, flera decennier, var det Sveriges högsta bostadshus. Och dessutom är det ett kvarter, det är stod färdigt 64 var så där väldigt mycket ett utropstecken för modernismen och sådär. Men på Kronprinsen, i dess bottenplan, så låg ju en av landets mest etablerade fovkrogar.
Mm.
Där ju Ann-Louise Hansson måste ha stått många gånger. Men det kan vi komma till, för att om vi bara börjar, allting börjar kan man säga 61, för då träffas Bruno Glenmark, trumpetare från Tomelilla, eller möjligtvis Tomelilla. Där träffar han Ann-Louise Hansson, född 44, sångfågel från Kristianstad, va?
Ja, exakt.
Men de träffas i Stockholm.
De träffas i Stockholm, exakt, ja. Och de råkar ju båda vara de enda skåningarna i Leif Kronlunds band som han hade då. Och de bondar helt enkelt som skåningar gör liksom när de träffar varandra.
Ja, som alla utbölingar
gör. Som alla utbölingar gör, exakt.
Ja, alltså, jag tror liksom svenskar på Gran Canaria, där kan liksom Sverigedemokraterna och Vänsterpartisten på något vis vara kompisar, för vi pratar i alla fall samma språk.
Ja.
Men hur som helst, och Ann-Louise Hansson är ju då redan lite etablerad. Hon har väl skrivit kontrakt med Anders Burman.
Anders Burman från Metronom, ja, exakt, ja. Och hade väl haft någon liten så här lokal karriär i Kristianstad som väldigt, väldigt ung, 15-16. Och började göra skivor för Metronom och hade en...
Är du ensam ikväll?
Är du ensam ikväll? Absolut, han har en stora hit.
Är du ensam ikväll? Saknar du mig ikväll? Är du ledsen vi skilda nu går?
Men i alla fall, Bruno och Ann-Louise träffas då och sen gifter de sig några år senare.
66 gifter de sig.
Och här någonstans började de ju uppenbarligen diskutera att vi kanske också ska samarbeta musikaliskt och artistiskt.
Du menar tillsammans som par, eller menar du?
Ja, precis.
Ja, exakt. Ja, och... jag tror att det var ju lite flängande, för de fick ju barn och de flyttade till hus, flyttade till Åkersberga och träffade Parneviks, för de bodde ju där, Bosse Parnevik.
Just det, de blev grannar med Bosse Parnevik och hans fru, ja. Hjärti, vill jag minnas. Oj, att hon heter.
Det heter hon säkert.
Föräldrarna, alltså till Jesper Parnevik som...
Exakt, jag ser inte nykläckt.
Ja, det kan vi kan ju förekomma där att långt senare så kommer då Josefin Glenmark, alltså Brunos och Ann-Louise yngsta dotter, att samarbeta med Peg Parnevik.
Peg Parnevik, ja, exakt.
Bruno Glenmark, han är ju en sån här figur som, han är ju bottenmusiker, men det är också väldigt tydligt att han har ett intresse för det entreprenöriella.
Mm.
Och han bygger ju upp en studio hemma vid i huset. Han startar skivbolaget Glenn Disc. Och om man tittar på hans CV, så han har ju också dykt upp ett otal gånger i Schlager SM, ibland i egenskap av dirigent, ibland i egenskap av textförfattare. Han har ju bland annat skrivit texten till Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Apropå olika...
Och ibland har skjutit pistol också. Det är skönt.
Ja, precis. Ibland har han även varit där i egenskap av pistolskytt.
Exakt.
Då är det Lady Antoinette vi pratar om.
Ja, exakt.
Ja, det pratar vi om senare.
Det kan vi ta senare. Nej, men så att han och Bo Sylvén och Lisa Lind ska starta ett band som pressen skriver Nya Swedanes, och bygger upp det som, ja, som de brukar göra i pressen. Liksom. För att det är två, de tänker, det är två blonda tjejer och två stora giganter då, inom orkesterledarna, Bo Sylvén och Bruno Glenmark. Men såklart, de hinner göra en inspelning, gammaldags musik. Och sen så brister det någonstans där. Och Bo Sylvén är en figur som dyker upp i Melodifestivalen ett par gånger. Samtidigt som Glenn Max gör det också. Som också, han har ju skrivit The Gimmicks, sången den har vingar, tror jag den heter, 75. Vi vill upp.
Men det är intressant att du nämner gammaldags musik, för det är väl liksom bandet Glenmarks största hit.
Mm, det är startskottet och deras största hit.
Största hit hittills.
Största hit.
Hittills största hit. Ja, så det är inte Anders och Karin som sjunger på den alltså?
Det är Anders som sjunger på den. För Anders kom ju ner, de hade ju hört en tejp eller hade visst att han sjöng hemma. Men de hade inte fått höra och de ville inte sjunga för de tyckte det var pinsamt och så. Men sen så tjatade de på honom att göra en kassett hemma hos Hjärta. Alltså Anders, pappan var hemma och hälsade på. Så Anders, Lisa, Linne och Ann-Louise är det som är med på debuten Gammaldags musik.
Och den version som man fortfarande ibland hör, där är inte Karins röst med.
Det är inte Karins röst.
Det är Lisa Linns.
Och det är hon som är på omslagsbilden också.
Och Gammaldags musik blir i alla fall, som du säger, startskottet. Det är ju en svensktoppshit och det får vi säga är ju också liksom en klassiker. Mm. Det är väl en översättning, jag tror att återigen att det är Bruno som skriver den svenska texten.
Exakt, det är Bruno som har översatt den svenska texten. Och det är någonting jag skulle fortsätta göra under tiden med olika typer av namn som man valde att ha istället liksom.
Nu plockar du fram din lilla vinylsingelsamling. Ja, här är också lite foton på.
Press, det är alltså press som skickades ut där om det nya bandet som skulle bildas då. Så.
Ja, här står det. Det är alltså en pressrelease.
En pressrelease,
skickad
exakt,
från Stockholm oktober 1971.
Ja, exakt.
Rubrik, Ann-Louise är ute i god tid.
Ja.
Ann-Louise Hansson har redan nu börjat planeringen av sitt sommarprogram för 1972. Mm. I hennes show kommer att ingå två nya namn, Lisa Linn och Anders Glenmark. Bruno Glenmarks orkester ackompanjerar. Anders Glenmark, 18, är ett nytt sångarnamn. Kommer från Skåne, satsar nu på en rikskarriär. Skivinspelningar är planerade, bland annat tillsammans med Ann-Louise. Mm. Ja, nej men, här ser vi ju då embryot till sångkvartetten.
Ja, exakt.
Glenmarks.
Mm.
Och sen la du upp här den här singeln.
Gammaldags musik, det har vi den också.
Ja, precis. Här står Anders i mitten och är väldigt ung. Och
väldigt ung, ja.
Väldigt glad.
17-18.
Och där står han då med sin ingifta faster och en dansk jazzsångerska.
Ja, exakt. Jag vet inte. Jag tror han kände väl att han nu får jag äntligen chansen att jobba med musik. Det var ju det han ville. Och nu såg han sin chans med det. Och han skulle ju också avbröt sina studier i Malmö och skulle plugga i Stockholm under tiden. Han höll på med Glenmarks på Akis. Både han och Karin då skulle plugga där.
För parallellt med Glenmarks, han släppte också lite singlar i eget namn, va?
Ja, han släppte singlar i eget namn, absolut. Och han släppte ju sin första singel här, Någon gång någonstans, som kom inte långt efter Gammaldags musik kom.
Någon gång någonstans ska vi dansa en dans i en drömvärld fylld av kärlek som är sann. Någon gång någonstans får vi kanske en chans att på nytt få.
Här får vi då läsa att Anders Glenmark, 18, skivdebuterar med denna inspelning. Det vill säga, den egentliga skivdebuten är det inte.
Nej.
Han ingår i sånggruppen Glenmarks som tidigare spelat in en skiva. Det var på den här tiden, det var väldigt prosaiska, konsumentupplysande texter på skivomslagen. Ja, precis. Alltså, det här är ju som ett nytt stjärnskott. Vad är det jag tittar på? Vad är detta för någonting? Och så får jag veta det, att han kommer från Ystad. Han debuterar som sångare i större sammanhang med Bruno Glenmarks orkester på Kronprinsen Malmö i september 71, etc. Men nu finns ju då Lisa Linn och hennes make.
De försvinner iväg ur bilden då, och då ringer de ju självklart in Karin Glenmark. För de visste ju att hon redan kunde sjunga. Hon sjunger på bandet som Bruno och Ann-Louise hörde. Och det vore det mest logiska att ta in Karin som sångerska. Hon jobbar ju då i hennes pappas fotobutik i Tommelilla då. Och sa ja tack, det låter jättebra. Jag sjunger heller.
Mm. Så de sätter sig också på tåget då från Skåne upp.
Hon satte sig på tåget till Stocksund då, där de bodde. I en vit tegelvilla där. Idylliskt ställe faktiskt varit där. Väldigt fint.
Du har gjort en pilgrimsfärd.
Jag har gjort det till mitt Mecka, exakt. Jag åkte upp dit och tagit promenaden från första villan till andra villan. Sen flyttade till.
Ja, hur många meter pratar
det
vi?
Det tog runt 6 minuter att ta sig från den till den andra, där Konsumbutiken. Men det är en senare historia. Men Bruno hade massor av planer då. Det var också då han började tänka på det här, bygga en studio i sin nedervåning i villan.
Ja, precis. För här kommer ju det entreprenöriella hos Bruno Glenmark in i bilden. Exakt. Han bygger en studio i tvättstugan.
Exakt.
Och han startar ju också skivbolag Glendisk någon gång.
Lite senare, ja, exakt. Ja,
ja, han, 72 har jag skrivit upp på en lapp här. Att han minns, åtminstone registrerade.
Han registrerade namnet, gör han. Han intervjuade på den tiden, så var han lite så här... När de frågar om det här, ska du inte öppna ett eget skivbolag? Så var nej. Men det räcker med att ha en egen studio. Jag gillar att liksom bolla idéer med andra. Men kanske också den frågan sådde något frö i honom, kan jag tänka mig. Att kanske strax efter den intervjun, kanske det var så att han tänkte jag kanske ska ha ett eget skivetikett också. Men det tog ju tid att bygga en studio. Det höll de på att bygga med nästan, tog det ett halvår eller ett år att bygga det. Så att de höll på att banka och muttra och hålla på där. Bruno hade ju följt upp i alla fall med andra projekt som han hade blivit signad att göra. Bland annat den här då. Svensktoppen 10 år.
Ja, det här är någon sorts samlingsplatta där Bruno Glenmark gör covers på.
Exakt.
På olika svensktoppshittar. Det här är ju den här tiden. Det här är väldigt vanligt för att... Att nu ska ett skivbolag göra en samlingsplatta, men de har ju inte rättigheter till originallåtarna. Så att här gör ju då andra låtar så som 34 och Lyckliga gatan. Och
då har vi Anders och Karin där. Jag hör man väldigt tydligt, även om deras namn inte står, så hör man klart och tydligt att det är Anders och Karin som sjunger på den här plattan. Kanske som ett sätt att testa dem i studion också.
Har en sång Elisabeth, en romans i
Family Four just, som jag ändå tänker att det är någon slags parallell fenomen och som jag kanske tänker mig att en del blandar ihop med Glenmarks.
Jo.
De har väl sina riktiga heydays här precis i början av 70-talet. För de vinner väl slagare SM 2 år i rad, va?
De vinner slagare SM först 71 och sen 72. Alltså det är ju också någonting kanske inte alla har gjort.
Nej, ingen.
Ingen kan jag till och med tänka mig, exakt.
Har väl gjort det.
Nej, och de slår igenom då, och jag tror att jag tror kanske att det också kan ha haft en stor påverkan också på vad de ville att riktningen skulle gå med Glenmark. Liksom att de ser den här, men de kan ju också göra det här, vill vi också göra. Och det var det också det här med att ta andras låtar, även om Family Four kanske är mer åt vishållet, så valde Glenmarks mer att köra mer åt det här poppiga hållet. Och kanske det har att göra med att Anders kanske tyckte till lite om vilka låtar de skulle spela in. Som kanske lyssnar mer på 10 topp än Svensktoppen.
Just det. Alltså, vid tiden Svensktoppen, där förekommer bara sånger på svenska. Och 10 topp, där finns ju även liksom internationella hits, och 10 topp vänder sig väl därmed kanske till en lite yngre publik i någon mån.
Ja, men verkligen. Och Det blev ju mycket översättningar, mycket covers, typ How do you do, blev Hur står det till? Jag tror problemet var väl liksom med Glenmarks att det blev väldigt otydligt med vad var Glenmarks eller vad är Glenmarks? Är det Ann-Louise, Karin och Anders som vi ser här på ett omslag?
På singeln Big Fat Durango Man.
Big Fat Durango Man och How do you do, ja.
De dessutom sjunger på engelska då?
Där de faktiskt sjunger på engelska.
Som gör det hela ännu otydligare såklart.
Ännu
otydligare. I kommunikationen.
Ja, och Polydor blev vi sugna på att släppa. De släppte ju faktiskt den här som en testing i USA. Om det någonsin spelades vet jag inte. Det är ju också lite kittlande att tänka sig att de faktiskt har spelat Glenmarks i USA 72 någon gång.
Glenmarks.
Glenmarks. Here we have Glenmarks from Sweden. You should be a monkey.
Men, och den här, alltså, genren är lite intressant, alltså, hur man ska definiera den. Jag tror att man vid tiden, alltså tidig 70-tal, pratar ganska mycket i termer av svensk toppsmusik. Mm. Alltså att det nästan är en genre någonstans, skulle vi kanske säga idag, i gränslandet mellan pop, visa, schlager och dansband.
Mm.
Alltså trallvänligt, nynvänligt, melodiöst, inte särskilt så brötiga, störande, dissonanta ljud.
Nej, och hur listan såg ut. Och Claes-Göran Hedersson låg i etta med Ute på landet, tror jag låten hette någonting. Och det var mycket slager, det var mycket översättningar som låg på listorna.
Ja, det var så mycket översättningar. Sveriges Radio bytte ut regelverket då för Svensktoppen. Och någon gång, jag kommer inte ihåg vilket år på 70-talet, så bestämmer man att det får inte vara översättningar. Mm. Alltså, det vill säga upphovspersonerna, även melodierna, ska vara skrivna i Sverige.
Mm, exakt, ja.
Vilket skapar vissa möjligheter för sådana som Björn och Benny.
Ja, men verkligen. Och Björn och Benny under den perioden, det var ju liksom, de släppte grejer, de släppte singlar som duo, Björn och Benny, och de kom väl upp någon gång ibland och sen så åkte de ner direkt, liksom låg en vecka, försvann, låg två veckor och försvann. Men de märkte ju ibland när andra gjorde covers på det slottet som kände de, ja, okej, men vänta lite nu, då börjar det hända grejer. Och det var då kanske de insåg när de jobbade med, de gjorde Hej gamle man, då både Agneta och Frida var inne i studion, så kände de, vänta lite nu, det här låter väldigt bra, kanske vi ska använda de här mer.
Och det är den singeln som på svenska är släppt under artistnamnet Björn och Benny med Agneta och Anni-Frid.
Ja, exakt.
Otroligt otympligt artistnamn. Hej gamle man, du visa oss den väg som vi ska gå. Väg som vi ska gå för att få komma dit som vi vill nå.
Men det där igen med vad är Glenmarks? De visste ju att Ann-Louise var ju kassakon, liksom.
Ja, hon var ju mer etablerad i sitt eget namn egentligen.
Ja.
Än vad, så att säga, artistnamnet Glenmarks blev.
Ja, och jag tror det blev förvirring liksom när de på något sätt fortsatte promota showerna med Glenmarks featuring Ann-Louise Hansson, eller Ann-Louise Hansson featuring Glenmarks. Mm. Alltså det blev lite så här. Jag undrar lite vad de tänkte om detta. De andra i bandet, alltså Karin och Anders. Att just hon tog mycket fokus och fick mycket fokus. Även om Anders fick mycket beröm i pressen av hans sånginsats. Och här har vi någon ny talang att se upp för. Så var det ju, ja.
Alltså jag kan tänka mig att de där och då tyckte det var helt logiskt. Alltså hon var ju då en etablerad, en av våra stora slagersångerskor sen mer än 10 år tillbaka. Mm. Och de var två syskon från Tommelilla som visserligen hade som fantastiska pipor, men som inte riktigt verkar ha formulerat någon särskilt tydlig artistdröm. Särskilt om man tittar på Karin Glenmarks karriär sen. Man får inte intryck att hon nästan motvilligt har ställt sig framför mikrofonen varje gång.
Mm.
Det finns ju...
Ja, alltså såklart under denna perioden då älskar hon att sjunga och tyckte det var jättekul. Men sen samtidigt, hon släppte inte mycket sololåtar på de här plattorna. Hon släppte en singel med två låtar och de låtarna hamnade ju som sagt på deras samlingsskiva. Som många tror är en debut-LP, men det är egentligen en samling av alla singlar som de gjorde under denna perioden, där året 72.
Ja, ja precis. Alltså, det är ju lite grann, vad är en LP? Alltså, när det är en singelsamling, men LPs brukade ju ofta innehålla en låt eller två som redan var släppta på singel.
Mm.
Men just på den här skivan som då alltså heter Glenmarks och som det står redan på omslaget faktiskt, Glenmarks, och så står det lågpris.
Ja. Redan.
Men det är då som 10 låtar som redan finns på diverse singlar.
Den sålde guld, gjorde den.
Ja, men det är ju lite intressant att titta på omslaget här eller på baksidan, för att som artistnamn, eller alltså det står ju Glenmarks väldigt tydligt på framsidan, men om man sen går in på varje låt så ibland är artisten Glenmarks, ibland är det Anders Glenmark, ibland är det Karin Glenmark, ibland är det Karin och Anders Glenmark och vid ett tillfälle är det även Ann-Louise Hansson som är så att säga artisten.
Mm.
Ja, nej, men jag förstår om folk blev förvirrade och det verkar som att de själva inte riktigt som hade det där liksom konceptuella tänkandet. Alltså jag tror att om man idag startar ett projekt så har man liksom allt det här bestämt från början. Vad är vi? Vem är avsändaren? Vad är konceptet? Och så där. Här är det lite grann att man bara pågår och sen så då och då så ska någonting liksom presenteras för en publik.
Ja, och jag tror de trivdes i sammanhanget. Jag tror båda de två, Karin och Anders, var bara glada att vara i Stockholm och hålla på med musik. Som på den tiden kanske inte heller var liksom någonting alla gjorde. Utan det var någonting unikt att få åka upp till Stockholm och sen också vara med i ett kompan på tv. Att bara vara med på tv 1972 är helt fantastiskt. Men de sålde ju guld med den där samlingsplattan, och 72 var ett väldigt bra år för dem. Men det är intressant för mig också det här att det fanns en period när Glenmarks faktiskt var större än Björn och Benny under ett år.
Ja, precis. Och just om vi pratar om själva studion så ligger väl Bruno Glenmark i som några noslängder före Stickan Andersson då, som har Björn och Benny i sitt stall och som ju har då skivbolaget Polar. Han bygger ju så småningom med ABBA-pengar liksom verkligen en top-notch superstudio. Men visst är det så att Agneta och Annie-Frid är och gör sångpålägg hos Glenmarks i deras tvättstugestudio?
Ja, absolut. Och det gör de ju lite spår och följer lite senare. Men 74 är de där och börjar spela in där under hösten 74. Och då hade de ju båda medverkat på Melodifestivalen och som de vann med Waterloo. Och Glenmarks,
just det,
Glenmarks var ju också där. Andra gången de var där. De var med där första gången 73. Då sjöng de Öster Warnerbrings en liten sång.
Men någon tog upp den i ljuset och plötsligt så började den att sjunga. Den sjöng om världens någonting med sånting som man sjunger om ibland. Den sjöng om sol och kärlek och människor som man vill undra.
Så att Glenmarks och ABBA gör slagare SM-debut samma år,
73. Det är också intressant att se alla de fyra, för både Karin och Anders skulle jobba med Björn och Benny i Gemini då, och typ vad blir det, 12 år senare. Så de har ju vetat om varandra hela tiden och hängt med varandra. Hur mycket de hängde kan man ju bara spekulera, men de har träffats.
Ja, och som sagt, abborna var ju hemma, för det blev ju hemma hos Glenmarks i villan där ju studion låg.
Ja, men vi ska åka dit också. Jag tänker mig, det är ju en fin atmosfär ute i Stocksund, åka dit och hänga och spela in och sen gå runt där i hela det området. Det är ju väldigt idylliskt på något sätt. Så de åkte dit och spelade in 74. Och det gick bra. Jag vet att Björn Benny har ju sagt att han aldrig var riktigt förtjust i ljudet de fick fram i den studion. Men det var ju så att Mikael Betreto började jobba där i början av 74. Och de följde ju, det är Treto Vik följde ABBA. Mm. Så var det.
Mikael Betreto, vi har för övrigt kanske ett av de 10 mest önskade ämnena till den här podden. Ett ljudgeni som... Det finns många myter och legender och historier om honom och hans insatser, inte minst för ABBA. Och sen så på 80-talet så han började göra så här liksom dårlåtar. Mest kände ju såklart den makalösa manicken, men han gjorde ju flera sådana plattor. Han hade det där projektet Caramba.
Caramba, just 81 var det med.
Ja, ihop med Ted Gärdestad, där de sjunger på låtsas språk.
Han var ju även med och spelade in Pugs debutskiva. Ja, det är det. Det är intressant, men han säger ju själv att han hatade det här ljudet som Pug skulle hålla på med sin gitarrförstärkare. Det här lite gnissliga ljudet som jag älskar på den plattan. Men han gillar ju inte alls det. Och det säger nog en del om Tretos ljudbild, ideala ljudbild. Han vill att det ska låta rent. Och det ska spelas rent och det ska liksom vara... Och det säger lite om också hur ABBA skulle låta, för det var inte jättemycket gnissel.
Nej, och det är också intressant att man kan ju tänka sig att en ung Anders Glenmark, som ju sen blev inte minst en väldigt framgångsrik skivproducent för Orup och Eva Dahlgren på 80-talet, att han plockar med sig lite ideal från Tretor, för även han jobbar ju mycket mot det rena.
Jo, men verkligen. Och Anders Glenmark liksom var ju... Han kanske inte, det står så mycket i historieböckerna om hans medverkan i när ABBA spelade in den här plattan, så kan jag absolut tänka mig att han var ju där. Och hade han fixat en egen lägenhet då, det är svårt att säga. Men han spelade ju själv in med ABBA sen också, spelade ju gitarr på Money Money. Så, men inte i Glenn Studio, utan Metronom måste det ha varit han spelade in. Och jag tror att det jag tycker är intressant när jag också tittar på en bild från en Glenmark-singel, En glad liten sång. Så sitter man och tittar på framsidan på ABBA-skivan och så tittar man också på den där singeln. Så ser man någonting väldigt gemensamt där, tycker jag.
Ja, precis. Nu är ju det här en audiell-podd. Men visst, alltså på... Singen En glad liten sång. Alltså den är väldigt, de är väldigt glamorös klädda här som i pälsar och pälsmössor. Stora, rejäla så kallade björnfittor på huvudet har Karin och Andrevis. Så visst, alltså, det är samma glammighet, samma flamboyans, samma, om man så vill, icke-poggighet som bägge konstellationerna försöker utstråla. Men så är det ju, alltså det är väl tydligt att Glenmark siktar på att göra säljande musik.
Ja, och det sa ju Brun också.
Musik för massorna.
Absolut, och han säger ju tydligt i intervjuer liksom att jag vill ge det folk vill ha. Vilket säger allting, just den kommentaren. Att jag vill ge det folket vill ha, jag vill att det ska liksom vara kommersiellt och jag vill att det ska liksom kunna sälja och nå ut till så många människor som möjligt. Men som sagt, de här alla skivor sålde ju inte jättemycket. Det började ju jättebra, de hade ju en fantastisk start med de första 3 singlarna, men sen så blev det lite mindre försäljningssiffror på listorna och allting hamnade inte spikrakt uppåt. Men jag sitter där och håller i Anders Glenmarks debutskiva Känslor.
Alltså debut LP, så vi kan väl säga.
Ja, förlåt, ja, för debut LP, ja, exakt.
För att undvika förvirring.
Så att det inte blir, vi pratar om singlar här. Det är 12 låtar som han har skrivit, hans första låtar han skrev. Han blev övertalad av Bruna att försöka skriva, för de försökte kolla på andra låtar som de skulle liksom, troligtvis kanske göra på svenska då, men de hittade ingen som funkar. Då sa Bruna, men skriv dina egna låtar då. Jag sa, nej, men det kan jag väl inte göra. Jo, det kan du visst. Nu säger jag det med min skötedialekt, men de sa det säkert på jättefin skånska till varandra.
Ja, det kanske jag som borde göra det.
Du borde citera, ja. Exakt, ja. Nej, men sen,
gör du själv, Anders? Nej, det kan jag väl inte, Bruno? Jo, visst kan du det, min lilla påg.
Ja, exakt.
Min lilla pågablära. Nock kan du.
Ja.
Ja, ungefär så.
Ja, exakt. Något sånt lät det. Så att, och sen så...
Ett improviserat reenactment av något som eventuellt har skett.
Ja, men verkligen. Nej, men så att han fick ett uppdrag att skriva 12 låtar och så gjorde han det. Och jag tycker den här plattan är superbra.
Nu förstår jag.
Men det är liksom...
Du kanske är ensam om det, för det är väl ingen som Anders Glenmark lyfter fram särskilt ofta själv.
Nej, och han, om vi ska prata om elefanten i rummet, så är det ju så att Anders är inte jättebekväm att prata om sitt 70-tal överhuvudtaget.
Nej, precis. Alltså, det är ju nästan så att när han som i slutet på 80-talet släpper, eller tidigt 90-talet släpper Hon har blommor i sitt hår och blir, liksom, får en jätte... hit, alltså en hel LP som är full med singelhittar, att den nästan lanseras som en solodebut.
Ja, exakt, och det även den han gjorde innan där, Här går en man, som kom 88, var ju också så här, det här är min riktiga.
Ja, precis, att den delen av hans artistkarriär, där här det är nästan det. Som att Anders själv menar att här, det andra kan vi lägga en parentes runt.
Jag hade band som heter Gemini och sen så gjorde jag lite soloskivor efter det, så.
Just det, och här är då Anders Glenmarks debut-LP jag håller i handen. Den heter Känslor. Låtarna heter gärna sånt som Känslor. Sommar 69. Ja. Broder. Sommarsvan. Lady heter en. Men det är ju väldigt fin uppställning här. Det är ju Janne Schaffer såklart. Det är svårt att hitta plattor från 70-talet där Janne Schaffer inte lirar djuren.
Han var väl inne där säkert och gjorde sitt jobb i 20 minuter, så gick han in till nästa studio, kan jag tänka mig.
Och här kan vi se i kören så förekommer en Olle Tull,
ja, exakt. Och det, han var ju med en del av bandet som turnerade med Glenmarks 72.
Ja, för att visst finns det, alltså heter inte Karin Glenmarks son Tull?
Exakt, ja. De träffas ju, ja, som sagt, de spelar ju samma band och de var ju typ nästan jämnåldern. Och såklart att de började hänga efter konserterna och så och förlovade sig redan 73, förlovade de sig.
Nej, och Karis och Olle Tulls son Nils Tull har ju sen haft en artistkarriär. Jag vet inte hur känd den är, men han heter ju då Mello eller Melo.
Jag vaknar upp i en annan stad där jag inte borde vara. Jag målar en bild av hur det kan vara. Den här värmen gör mig svag. Det är ingen som vet du precis som jag.
Han i sin tar väl barn ihop med Veronica Maggio.
Veronica Maggio. Så att
apropå dynasti.
Dynastin fortsätter, Göran. Så att jag tycker det är också lite... lite kul, en slump kanske. Men så Olle Tull, jag har varit med lite i bakgrunden hela tiden. Nej, men Anders, som sagt, den här skivan sålde väl säkert 20 kopior och sånt. Den gavs till vänner och familj som de skrev i Ann-Louise bok där. Men det var en bra början för att komma igång med låtskrivandet. För att på den tiden var det ju inte jättemånga som skrev helt egna poplåtar.
Nej, och det här är ju då i höjd med Ted, va?
Exakt, ja. Och Ted släppte ju sin debutskiva året innan. Och det var väl lite den idén, troligtvis blev det. Och tänkte, men då kan Ted skriva. Och även Thomas Ledin hade släppt sin debut året innan. Då var det lite tanken att, ja, men det kan ju du också göra. Det är väl inga problem. Även om Thomas Ledin gjorde sin debut på engelska, Restless Mind, så tror jag att tanken var väl alltid att det skulle vara på svenska. Men Anders var ju också den åsikten då, 73, att målet är att det ska bli mer originella låtar. Det var hans vilja att det skulle bli. Vi har gjort mycket covers, så han tycker det var lite så här. Töntet var inte ordet han använde, men han tyckte att målet är att vi ska göra mer egen musik. Det blev ju inte riktigt så i längden.
Men det här projektet då, Anders Glenmarks soloprojekt, alltså det kommer lite parallellt med att Glenmarks finns. Och det ser jag ju som också en analogi med hur ABBA faktiskt är, att medan ABBA hjulen bara snurrar och snurrar, 75 släpper väl både Agneta och Annie Frid varsin soloplatta.
Mm,
alltså man kan göra det.
Som Anders är med på båda två.
Ja, just det. Mm. Dessutom, det är som att alla människor är instängda i ett rum och så då så kallas man in i en studio. Och ibland blir det en singel, ibland blir det någon annans projekt, ibland blir det en LP, ibland blir det en världssuccé, ibland blir det en klassiker. Mm. Ibland är det bortglömt sekunden efter.
Mm. Exakt.
Men det är väldigt lätt att få den bilden. Och parallellt med det här så finns väl då Bengt Palmers, nämnde vi tidigare.
Mm.
Som är producent från början på Olga.
På Olga, exakt. Och sen går han med i ett eget så här, någon som vill starta ett skivbolag. Och han går med där och är någon typ av, det står lite olika i arkiven, att han äger skivbolaget eller att han bara är tar hand om skivbolaget, men där han liksom håller på med lite olika artister.
Nej, men för sen hamnar han väl på CBS, va?
EMI, och det där är man liksom kvar väldigt länge under hela 70-talet, EMI, och gör fantastiska plattor med Merit Hemmingsson bland annat.
Ja, men även med Björn Skifs, såklart,
exakt.
Och med Harpo.
Mm. Han jobbade till med Björn Skifs redan 69 liksom, så att som vi har pratat om innan. Och sen
men jag
så
tänker det här är en annan del av det, liksom i tiden då, det kommersiella klustret av svensk musik. Mm. Och även där så finns det väl, liksom, springer de väl in och ut lite grann i varandras produktioner.
In och ut och varandra. Jag vet att Anders jobbar ju även med Ted. Gjorde han ju Franska kort, jobbade på den plattan och var med. Så att han och Ted samarbetet har ju varit långt tillbaka, och även mot slutet där. För kärlekens skull är ju Anders som har prövlat den.
Ja, precis. Och man tänker ju gärna att det går som en Berlinmur då mellan den alternativa musiken, alltså proggen, och den kommersiella poppen. Men även där står ju en liten dörr öppen. Det finns ju de som, alltså inte minst musiker, som glider lite grann mellan de världarna. Det är inte fullt så kompakt ens mellan de världarna. Men om vi då liksom befinner oss på den västra sidan av Berlinmuren, alltså i det kommersiella, så är det väldigt tydligt att det verkar vara liksom rätt så fint att springa mellan studiorna.
Ja, men verkligen. Och det Treto var, alltså varför ABBA var där överhuvudtaget var ju liksom att de fick ju mer tid i studion. Det fick de inte på Metronom, för allting var ju liksom bokat. Alla ville ju spela in där. Så klart att de vände sig till Glenn Studio, där liksom det fanns all tid i världen att spela in och experimentera och testa. Det är därför den ABBA-plattan är ju så viktig också, för det var ju där de började hitta sitt riktiga sound som de skulle kunna ha, som de skulle ha sen längre fram också. Att kunna, okej, det här har vi vårt sound, men vi gillar inte ljudet, så vi fortsätter att spela in i Marcus studio eller i Metronom eller till och med sin egen studio som de gjorde sen 78, 79.
Ja, precis. Och då bygger de ju, alltså Benny Andersson är väl ganska liksom viktig när Stickan sen liksom pyntar upp för studion som väl var verkligen liksom i framkant när den stod färdig. Är den färdig 78 först?
Jag tror han hade premiär 79, tror jag.
Det är lite snöpligt, för ABBA hinner ju inte spela in så för mycket i den studion innan de lägger ner.
Ja, exakt. Ja, det är ju, de lägger ju, alltså ja, de la ju aldrig riktigt ner, men när de slutade finnas liksom på det sättet. Men Bruno var ju först på det sättet i den kommersiella världen med att ha den egna studion. Anders platta som sagt sålde säkert 20 kopior, men
men ljudet är bra.
Ljudet är bra. Men de var ju som sagt med i Mello 2 år i rad. kom inte jättelänge. Jag tror hon kom längre med Östens låt, men sen hade hon Bengt-Arne Wallin som skrev deras andra låt 1974, I annorlunda land. I annorlunda land. Och det var hans fru som också hade designat kläderna de hade på sig. Det var mycket diskussioner om de kläderna på nätet, just för att de är klädda som att de ska knacka dörr åt någon valfri religiös grupp.
Mm-hmm. Där. De ser ut som mormoner eller Jehovas vittnen.
Ja, något sånt, ja. Mm. Vilket är kanske lätt att skratta åt i efterhand. Men alltså de är ju samklädda i alla fall. De har samma typ av kläder. Men låten är ju fantastisk. Det är en av Anne-Louise Hanssons favoritlåtar, I annorlunda land.
Vem skrev text?
Det var faktiskt, måste ha varit frugan i så fall, för Bengt-Arne Wallin gjorde musiken. Jag sitter här och kollar. Ja, Anjan och Tini Wallin. Och det var också hon som designade kläderna, som sagt. Bengt-Arne Wallin hade ju också gjort Nygammal vals. Mm. 66 vann ju den.
Om det inte var 67?
Eller, jag tror det var 66.
Ja, du har säkert
rätt. Då var det nog Svante... Vem var det?
Lill Infors och Svante Thuresson.
Svante Thuresson, exakt. Ja.
Och kom tvåa i schlagergrejen.
Kors i karamellen, vilken schysst mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklämm, mer än maskerada.
Stick iväg från stigen, du varmigen osedd vallig lurk. Jag är prinsessa, ganska så snitt.
Nej, men så de fortsatte som sagt med skivbolaget in i 74 och släppte inte så många egna album egentligen. De släppte Glenmarks 2, var ju deras egentliga debut LP.
Ja.
Det är liksom, och där har vi ju, för mig är det personligen min favoritskiva med Glenmarks, fantastiska låtar där, och Anders har verkligen blommat som låtskrivare på den plattan.
Ja, men här har de lite grann ett annat visuellt uttryck. Alltså på första sidan, det är ju en ganska konstnärlig bild där de är tagen uppifrån, där de ligger ner med liksom fontanellerna mot varandra i någon sorts korsformation, och sen är det någon lila mörker runt omkring dem. Mm. Och på baksidan så poserar de ju faktiskt med bara överkroppar, och Bruno och Anders har då dessutom sådär Chippendale-fluga.
Ja.
Men jag ska säga att bilden är klippt strax ovanför vartgårdarna. Men det är bara intressant att titta på titlarna här. Att här finns ju ändå en låt som heter Klämmiga Katrin.
Ja, en svensktopp-hit var det faktiskt.
Det förutsätter jag. Mm. Men den låt, alltså redan titeln, alltså det är ju fortfarande just klämmigt. Alltså det är ju lite, det ger lite tjo och tjimma-associationer, ja, snarare än det lite mer sofistikerade popsoundet som faktiskt omslaget lite grann signalerar.
Klämmiga Katrin, med mage rund och
och
inte spelar det någon roll att jag på håll är lik en boll. Jag kallas Klämmiga Katrin. De säger jag är fin, och det kom själv och se hur bra jag är. Klämmiga Katrin.
Och sen så har de ju också en låt som heter Dags att spela på kam.
Ja, den har ju Niklas kört på turnébussarna med GES för att skoja lite med Anders.
Ja, det kan
inte populärt kanske.
Nej, det tror jag. Det får han faktiskt bjuda på.
Ja, roligt.
Dags att spela på kam.
Anders Glenmark, efter Glenmarks, så då, han sugs väl upp redan då av, så att säga, ABBA-kretsen och blev lite körsångare och så.
Ja, han producerar country också, bland annat med Kiki Danielsson gjorde han ju en platta, countryplatta, och hade, sågs ju lite som en country-låtskrivare till, under en viss period där i början av 80-talet. Men sen så gjorde han också mycket körjobb för olika diverse plattor. Började jobba mycket med Diana Nunes från Gimmicks. De gjorde mycket tillsammans. Och sen så hamnade...
Diana Nunes, som ju för övrigt också var med i en konstellation som också hette Tre damer.
Exakt.
Ihop med Inger Öst från Family Four och Anita Strandell. Strandell, ja, exakt. Som ju, och de jobbar ihop med Cornelis och Anita Strandell jobbar så.
De gjorde en platta som
att hon gifte sig med honom.
Exakt, han gifte sig med Anita Strandell och gjorde en jättebra platta som inte många har hört, som bara heter Tre damer. Som sånt Turesson hade producerat. Riktigt bra.
Ja, men, återigen, men, det är en soppa och en gegga.
Det blir det.
Han kommer som vanligt hem 17:35. Där står skrålan en gammal får. Hans rosenspall ger bli fin, men drar nog till sig vin. Hon planerar en kryddträdgård. Och vilken lycklig familj.
Nej, men så att han var uppe och jobbade i Polar och gjorde körpålägg på en annan låt. Och så skulle Björn och Benny spela in Chess i studion där nere. Och skulle spela in One Night in Bangkok, som var en poplåten på plattan. Murray Head fixade inte riktigt sången. Pratet gick bra. Sången på refrängen gick mindre bra. Och då var det väl någon som föreslog, kan inte Anders komma ner och lägga sången? Jag tänkte, jo, det kanske jag skulle kunna. Så att Anders gick in i studion och satte det typ på en tagning och sen tänkte jag, han skulle vi kunna använda mer. Och så Karin hamnade också på något sätt in i den inspelningen. Karin
var också hon är också inblandad på Chess. Alltså, Chess är ju som en musikal då, men den görs också som en skiv och en orkester, alltså en konsertversion. Jag kan inte riktigt ordningen på det
där. De började skriva den redan 81, att de ville skriva en musikal och började jobba med Tim Rice och jag tror Björn skickade texter fram och tillbaka till Tim Rice.
Och sen bara liksom den stora musikallibrettisten, han skrev bland annat Jesus Christ Superstar-texterna.
Ja, exakt. Ja. Och sen vet jag att Karin var med och spelade in första demosen på Chess bland annat. Och Karin och Agneta, de gjorde ju demos åt Björn och Benny under den tiden, 83. Och då kände Björn och Benny när de hörde Karin och Anders sjunga tillsammans, speciellt Karin och Anders, att de måste vi göra någonting mer med. Och då blev det till slut där, som blev Gemini. I slutet av 84 bestämde de det, att det skulle bli av.
Gör de två fullängdare?
Exakt, de släppte, de höll på att spela in och skriva plattan under början av 85. Och så kom den i slutet där på 85, ja exakt. Ja. Och då hade det hänt en massa grejer däremellan. Som Anders Jordan började också jobba med Björn Skifs Vild Honung-plattan runt samma period. I Polar Studios också, så det är samma typ av musiker som är på båda plattorna. Med Gemini och Chess. Men han var ju, de ville ju ha hans produktionsskills på den plattan, Björn och Benny. För han var ju liksom en modern producent. Det var väl det som var hans främsta jobb med den plattan, att sången och produktionen. Men också att han skrev låtar tillsammans med Ingela Pling Forsman. Och det var där han själv känner att det var här någonstans jag började hitta mitt egna sound med Gemini.
Och Geminis kanske liksom, den låt som har levt kvar mest är väl då Mio min Mio.
Genom Rosengården med det silverpoppla går jag med min fader, håller hårt hans hand.
De Finns och Anders Glenmark gör ju sen också Orups första soloplatta.
Orups första soloplatta, exakt. Och den kom 88, kom debut LP-skivan, eller CD-skivan om vi är inne på den eran.
Ja, jag köpte den på LP, så för mig är det ju ett vinylverk.
Ett vinylverk, ja. Så albumet kom 88 med singlarna Jag är redo och Jag blir hellre jagad av vargar kom 87.
Får jag rätta dig? Är du redo?
Är du redo? Vad sa jag?
Jag är redo.
Jag är redo, förlåt. Jag är redo.
Men han sjunger på både och. Vi är vid 80-talet slut här, men då är ju alltså när Orup stiger fram så är han ju väldigt liksom förknippad med Anders Glenmark. Alltså jag tror att Glenmarks produktion nämns överlag i recensionerna och så lyftes fram väldigt mycket. Och mellan Orup och Orup 2 så kommer väl Uppöver mina öron.
Uppöver mina öron, exakt.
Som också då är slager SM. Och där, det gör ju Europa och Anders Grammark i duett.
De kom tvåa bakom Tommy Nilsson. Men det var ju en succé. De har ju också skrivit en annan låt där på den Melodifestivalen. Till, vad heter de nu? Fingertips heter de.
Mm.
Mitt bland änglar heter
de. Ja, man pratar inte så mycket om Fingertips idag, tror jag.
Ja!
Utgångspunkten för det här samtalet, det var alltså konstellationen Glenmarx som fanns i ungefär 4 år i början av 70-talet, men som ju har trådar i, åt alla håll, både liksom kronologiskt och artistiskt i musiksverige från 60-talet till nu. Jag tror att jag ska säga skivtönten. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Vet du vad du har tagit dig tid till och kommit till?
Snedtänkt.
Det är alldeles riktigt. Det är en podd som klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas podd?
Ingen aning.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete
AB.
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar och så har vi pantersniglarnas akt då som kanske kan liknas vid bungee jump 6. Detta i Naturmorgon lördag 6:10.
Här är Ekot. Samtliga personer, minst 242 stycken som var ombord på det flygplan som kraschade i nordvästra Indien idag, har omkommit. Det här uppger tidningen Indian Express och hänvisar till den lokala polisen. Planet var på väg till London men störtade kort efter starten i ett bostadsområde nära flygplatsen i staden Ahmedabad. 169 av de ombordvarande uppges vara indier, 53 ska vara brittiska medborgare. De senaste dygnen har tusentals människor från över 30 länder planerat för att delta i en marsch för Gaza, nära gränsen mellan Egypten och Gaza. Men aktivister på plats i Egypten uppger att de blivit stoppade redan på flygplatsen och med våld deporterade från egyptisk mark. Aysam El-Yashi från Malmö är en av dem.
Vi har blivit stoppade och slagna av polisen i Kairo flygplatsen.
Ja, Aysam El-Yashi är en av en grupp aktivister som var på väg till Egypten för att delta i så kallade Global March to Gaza. En global rörelse som beskriver sig själv som en opolitisk och oberoende rörelse som med fredliga medel vill bryta blockaden mot Gaza. Tusentals personer och delegationer från över 30 länder, däribland Sverige, har anmält sig till att delta i marschen mot gränsövergången mellan egyptiska Rafah och Gaza. Marschen startar på söndag, men redan nu har många deltagare börjat ta sig till Egypten. När Ekot kommer i kontakt med Aysam El-Yashi från Malmö har han tillsammans med ungefär 30 aktivister från olika länder blivit deporterade från Kairo till Istanbul.
Så vi är nu i Sabiha, flygplatsen i Istanbul. Så vi fick mat, vatten.
Aysam och andra i gruppen vittnar om att de blev illa behandlade av de egyptiska myndigheterna och deporterade med våld till Istanbul, Samar Hadros, Jerusalem.
Ukraina och Ryssland har genomfört en ny utväxling av svårt skadade och sjuka krigsfångar. Det här bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Rysslands försvarsdepartement uppger samma sak. Och förutom skadade och sjuka så har Ukraina och Ryssland i veckan även utväxlat kvarlevorna efter döda soldater. Allt enligt den överenskommelse som länderna gjorde i Turkiet i förra veckan. Och så vädret. Imorgon får stora delar av landet soligt men i norra Norrland lite moln och någon skur. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån. I söder omkring 20 grader, i norr 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
Och här är Radiosporten med golf. Ludvig Åberg är just nu ute på första rundan i årets tredje major-tävling US Open. Och efter 6 hål är Åberg ett slag under par. Basket nu. En vecka till EM-premiär för de svenska damerna utan skadade Regan McGarity som hade varit given. Idag berättar hon om känslorna att missa EM.
Det var otroligt tufft. Skadan var väldigt jobbig för mig, både fysiskt och mentalt. Och sen så pratade jag ju med landslaget och sa att det finns en liten chans att jag kanske kommer kunna vara med. Men det hände ju tyvärr inte, utan skadan var större än vad vi trodde när de gick in i knät för knäoperationen. Så att min rehabprocess har blivit lite längre. Tyvärr så blev jag skadad ganska tidigt på året. Men fram till dess så var formen väldigt bra. Så att det är också jobbigt att bli skadad när man känner att man är i toppform.
Peter Sundqvist, reporter.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jonas, du har varit med på ett möte med den mytomspunna Bilderberggruppen. Vem var den
mest... Vänta. Menar du det hemliga mötet med den hemliga Bilderberggruppen?
Självklart.
Alltså det här mötet som direkt sänds i tv när alla deltagarna anländer. Det hemliga mötet som Sveriges Radio flashade om i morse. Det hemliga mötet som alla medier i förra veckan ägnade massor av kröniker och analyser.
Det är verkligen det mötet jag menar, men väldigt...
Alltså det här hemliga mötet på vars hemsida man kan gå in och se alla som är deltar. Man kan på det hemliga mötet så kan man också gå in och se vad som har diskuterats på de här hemliga mötena de senaste 70 åren. Det är det du menar?
Det är det jag menar. Men det är ju också så att det är mycket spekulationer kring vad det är som egentligen sägs på de där mötena.
Alltså som sagt, man kan ju gå in då och kolla det de senaste 70 åren på hemsidan, men... Ja, men man kan spekulera ändå. Jag tänker alltid på Jack Werners bok som handlade om myter på nätet som heter "Jag skiter att det är fake för det är för jävligt ändå".
Oj, kan jag ändå få fråga när du var på det här mötet i USA, vem den mest spektakulära, mäktiga människan som var på plats då var?
Ja, jag tror att det var i sådana fall Henry Kissinger som var med på mötet.
Den gamla amerikanska utrikesministern.
Mm.
Pratade ni?
Nej, det gjorde vi inte. Jag såg honom på håll. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Och vila i frid, Brian Wilson från The Beach Boys får vi väl säga.
Det här är verkligen fantastisk, den här låten.
Visst är det lite som att håret på armarna reser sig?
Varje gång man hör den faktiskt. Den här melodin är ju... ja. Himmelsk.
Jag vill ändå uppehålla mig vid Bilderberggruppen.
Ja,
eftersom det är så få i Sverige som ändå har deltagit genom åren. Och du faktiskt är en av dem. I årets upplaga här i Stockholm så är kanske det största namnet PayPal-grundaren Peter Thiel. Svenskar som ska vara med är statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, Jakob Wallenberg och Spotifys Daniel Ek bland andra. Och sen så är det ju då internationella toppolitiker, affärsmän och andra mäktiga människor. När du var med då 2012, då möttes det här sällskapet på ett lyxhotell utanför Washington DC. Det måste ju ändå ha varit lite pirrigt att få kliva in där.
Ja, det hade ju varit ännu pirrigare om jag hade förstått att jag skulle vara pirrig. Men jag kom lite för sent.
Så att när jag anlände så var det liksom, hade alla kommit redan. Jag fick ta en fin limousin från flygplatsen och vi åkte långt ut på landsbygden. Och jag visste inte riktigt vilket möte jag skulle delta i faktiskt. Jag hade missat hela mystiken kring det här med Bilderberggruppen. Så att jag hade ingen aning. Men när vi svängde runt den sista vägkröken innan vi skulle åka till hotellet så möttes vi av en stor folkskara som var jättearga. Och som skrek att jag dödade bebisar och slog på bilen. Jag blev väldigt förvånad måste jag säga. Och vi plöjde genom den här limousinen, körde igenom alla de här människorna. Precis som i en film, du vet, man har sett den där filmscenen så många gånger, man sitter i bilen och arga människor står utanför och liksom...
Och varför var de så arga?
Ingen aning, de var arga för att Bilderberggruppen är ju en, den är ju en mytomspunnen, tog jag reda på så fort jag kom in på mitt hotellrum, grupp som liksom betraktas som någon slags Illuminati. Här möts människor och smider ränkor och elaka planer.
Och de där elaka planerna, det låter ju konspiratoriskt, men det är ju ändå mäktiga människor som är på plats. Just det där att man är lite avskilt, att det är lyckta dörrar, gör det att de agerar annorlunda eller är mer frispråkiga?
Alltså det här, för mig, det här var ju liksom pärlor för svin, Catherine, och det var jag som var svinet. Alltså jag visste ju inte vilka de här höjdarna var ens. Henry Kissinger som sagt, han rullade ju in på någon rullstol, honom kände jag igen. Men de allra flesta hade ingen aning om vilka det här var. Det är ju politiker från världens alla hörn, företagsledare, men alltså det är ju inte så att de är, det är ju inte några kändisar på det sättet som... Det var ju Brilliant Minds förra veckan i Stockholm, också en konferens. Där fanns Tom Brady och John Legend och den här typen av
kändisar. Det här är en amerikansk
artist,
en amerikansk fotbollsspelare.
Precis, de känner jag igen. Mm. Men någon högt uppsatt diplomat eller politiker från Frankrike eller Spanien, tyvärr. Jag förstod inte ens vilka som var vilka. Alla betedde sig väldigt avslappnat, tyckte jag.
Men när de då talade, fick du några nya insikter?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag fick. Men det får man. Det här är ju också, det var också, jag kommer ihåg att det var någon, efter något av de här panelsamtalen så gick jag ut därifrån och då så var alla väldigt upphetsade över något som inte hade